Ja, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter ju Ann Sandin Lindgren. Och ni som har följt oss på Tyresö Radion vet ju att vi hade ett jättebra årsmöte för ett tag sedan. Och många av våra föreningar var där. Och en av de personer som kom på vårt möte, det var du. Ja. Välkommen Bjarne Wifell.
Tack så mycket.
Och det var roligt därför att du är ju med i ett annat program med ett eget sändningstillstånd som rullar här på radion.
Ja, det stämmer. Jag är ju politiker så att vi gör program efter varje kommun. För mig försöker vi få upp ett program.
Ja, och du är sverigedemokrat. Ja. Och det som var roligt att sist när jag lyssnade på er, då sa du också att det var ett bra årsmöte.
Ja. Ni har alltid bra årsmöten.
Ja, visst har vi det. Dem, ja. Vi har trevliga årsmöten där vi berättar om vår verksamhet och vi försöker skapa liksom lite av de nya föreningarna som kommer, att de blir lite inspirerade. Men det roliga med dig, Bjarne, du har många strängar på din lyra.
Ja, det har jag nog haft i alla fall.
Ja, ja. Ja. Och även om du sitter i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och i kommunfullmäktige, så har du ett väldigt intressant efternamn.
Ja, det är lite väl småkänt här i Tyresö. Åtminstone historiskt sett.
Ja, det är precis det är. Och det som är fantastiskt då, det är ju att jag som då lyssnade på min fars intervjuer, så var det ju några personer som nämndes i var och varannat program. Och då var det Klara Wifell och Sven Wifell. Framförallt Klara Wifell. Ja.
Sven gick ju bort innan jag träffade och kom till världen så att säga. Ja. Han blev ju ihjälkörd utanför Södergården.
Ja, det tänkte jag du skulle berätta lite grann. För att ja. Det här är ju din, vad ska man säga, det här är din farmor eller?
Ja, på sätt och vis. Min låtsas farmor.
Men det var den person du hade som farmor när du var liten?
Det stämmer.
Ja. Så att det här måste vi reda ut lite grann i början. För familjen Wifell. Tala om, vad gjorde Klara som gör att hon är med i Tyresö-spelet som en av scenerna där med när det börjar brinna?
Ja, jag har faktiskt inte varit på Tyresö-spelet. Tyresöbo som är, nej, aldrig.
Nej.
Men för mig så var hon ju den som alla vi i vår familj hängde oss.
Ja.
När jag var barn så sprang jag där så mycket jag kunde. Jag bodde ju förvisso på Granitvägen, men jag gick ju dit.
Var bodde Klara?
Hon bodde precis där Stamvägen möter Gamla Vändelsevägen, där det numera är gummihus.
Aha, var det där hon bodde?
Ja. Ja. Och problemet där, som jag minns det, så att det var ingen idé att renovera någonting, för det var prickat. För tanken var att man skulle bygga Stamvägen ut till Nya Vändelsevägen.
Aha.
Så att det gick inte att sälja, det skulle lösas in av kommunen någon gång. Så allting hamnade lite i stå där när hon var äldre. Och sen tog gummiverkstaden över och nu kommer man aldrig bygga en väg ut i Stamvägen.
Nej. Och hon skötte det som heter borgarbrandkår.
Ja, och telefonväxeln.
Ja, och det verkar ju som på den tiden, den som satt i telefonväxeln,
ja.
Den hörde alla samtal.
Ja, om man ville. Ja.
Om man ville.
Men det är före min tid ska jag säga. Jag är född 68, då var nog allt det här borta. Men...
Ja, och Sven Wifell, som var Klaras man,
ja.
Drog han igång taxiverksamhet?
Han körde taxi, så mycket vet jag.
Ja.
Och tyvärr kan jag väldigt lite. Jag vet att han var väldigt snäll och omtyckt. Min mamma tyckte väldigt mycket om honom. Men en natt så hade han en körning och upptäcker att någon har kört på något djur, jag tror det var en katt, vid Södergården. Varpå han går ut för att slå ihjäl den här katten eller ta hand om den, vad man nu gör. Då en annan bil kör ihjäl honom.
Av misstag.
Och man ringer ju då till larmtelefonen och det är Klara som svarar.
Oh.
Och får veta att taxichauffören har blivit ihjälkörd vid Södergården och det är hennes make.
Ja.
Det måste vara jobbigt.
Fruktansvärt jobbigt. Och de hade ju, var det tre söner de hade?
Jag tror fyra.
Fyra söner var det. För här på Radio 95 så intervjuade min far Åke Sandin Ingvar Wifell som var född 1929 och dog 2007. Då får du berätta, hur är din connection med Ingvar?
Ja, min mamma kom från Gotland, det är en annan historia. Men där hade hon fått min äldste bror, kommit till Stockholm. Här träffar hon Ingvar Wifell och de gifte sig och min syster kommer till. Sen skiljer de sig och sen kommer jag till. Så varken jag eller min bror är blodsligt släkt med Wifelsätten. Det är viktigt att påtala det.
Men din syster är det?
Min syster är det.
Och du är född, var det 68?
68,
stämmer. Och dina syskon är födda?
Oj!
Är du ett sladdbarn?
Jag är sladdbarn. Ja. Min syster är 10 år äldre och min bror 15 år äldre. Så håller jag reda på det.
Ja, det. Då behöver vi inte prata årtal. Nej, okej. Okay. Och så att du har ju haft det namnet Wifel.
Ja, det stämmer.
Ja. Och vad jag vet så en av bröderna Wifel är Ottomar Wifel. Ja. Och honom har jag faktiskt intervjuat för att han är en väldigt duktig berättare.
Ja.
Ja, så att jag har gjort tre program med honom 2024.
Ja.
Där han berättar också, han var ju inblandad i Hanvikens, allt möjligt. Så det här är en familj och en släkt som betytt mycket för Tyresö.
Ja, vi får se vad jag kan bidra till det då.
Men... Ja. för nu ska vi ta... Egentligen inte ska vi prata om Wifelarna, för det kanske Ottomar och Ingvar gör bättre i sina program i och med att det var deras föräldrar. Alltså när det gäller Klara och Sven Wifel. Men var växte du upp någonstans?
Jag började redan från början.
Ja.
Södersjukhuset som de flesta tror jag. 4 år på Alléplan, både på Alléplan nummer 4 högst upp. Mina första minnen därifrån är... Jag satt i fönsterbrädan alltid i köket. Och då fanns det, jag tror att det var sommarhus, jag kan inte riktigt bilda mig uppfattning, där numera Hemköp ligger.
Ja.
Och det hade brandkåren en övning, det var ju fantastiskt spännande för mig att titta på. Och jag minns just en grej, att en brandman kommer utspringande i full fart ur huset, slår igen dörren bakom sig och sen säger det pang och alla glas och dörrar allt flyger upp.
Vad var det som exploderade?
Ingen aning.
Aha. Det är ett av dina minnen som du har som liten.
Ja, det är väldigt, väldigt... Men jag minns just den lilla biten, det fragment.
Ja.
Jag antar, på den tiden var det ju vanligt att man eldade upp husen och övade på
just det.
Husen när man skulle riva dem. Och jag vet inte om de busade eller skulle sätta eld på någonting och någonting gick fel eller så, men pang sa det.
Ja, men vilka skolor hamnade du i? Bodde ni då i Trollbäcken från början?
Nej, ja, vi bodde i Alléplan tills jag var 4. Och sen blev i princip tvångsförflyttade med en annan historia till Granitvägen. Och där utgick jag ifrån och gick i skola. Först en kompklass i Graningsringen.
Ja, för du är en av generationerna när det var så väldigt mycket barn här i Tyresö. Så man hade inte plats i skolorna. Man byggde ju skolor plupp, 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 plupp. Den ena barackskolan efter den andra. Och många källarlokaler fick ju användas för skolverksamhet.
Ja, men det var också så att jag föddes den 26 december.
Ja.
Så att jag var senbarn. Och då ville man inte sätta mig yngst i...
Aha.
Och kanske tyckte att jag inte var mogen. Jag vet inte. Jag var fri som med. Men...
Killar säger jag bara.
Ja, precis. Så, så att jag fick gå ett förberedande år innan jag började vanliga ettan i Nypkär.
Aha, du började i Nypkär?
Ja.
Och det var en ganska fin ny skola då, va? Någorlunda.
Anta det.
Ja, jag tror också det faktiskt.
Jag var barn, jag sprang runt.
Du var barn och sprang runt. Ja. Och sen då, vad hamnade du efter?
Sen hamnade jag i Nyboda.
Nyboda?
Ja, och där tog mitt liv... Jag var mobbad redan från början. Jag var i princip mobbad från att jag kom till Granitvägen när jag var 4 år.
Varför då?
Oj.
Vet du det?
Ja, det vet jag faktiskt. Min mamma tog hand om mormor från Gotland. Hon hade hjärnblödningar.
Aha.
Så hon var tvungen att vakta henne hela tiden. Så jag var ensam i sandlådan. Och mammorna där pratade om, ja, hans mamma, hon är aldrig här. Nej, hon dricker säkert. Hon har ingen man heller. Hon är frånskild. Och när mamma pratar så där, då lär sig barnen runt om.
Ja.
Dessutom hade jag talfel så jag kunde inte säga R ordentligt. Kan jag väl knappt idag.
Var det från Gotland eller? Var det någon gotländsk gen där som...
Och det är jättebra att man heter Bjarne.
Ja, just det. Ja.
Så jag sa väl Bjarne på den tiden. Och det hade de otroligt roligt för. Så att det är små saker som får barn att se att någon är lite annorlunda. Och då hugger man till. Så att, när mobbingen pågick hela vägen och blev ännu värre i Nyboda.
För Nyboda skola var ju en skola som hade problem från början, kan man säga, därför att det var så mycket barn och ungdomar från olika områden. Det här, nu pratar vi 70-tal.
Ja.
Och,
ja, i mitt fall faktiskt 80-tal.
Var det 80-tal?
Ja, precis. Jag gick
just det.
Ut, just i början, 83 eller något sånt. Ja.
Och då höll man väl på att bygga om hela gravningsringen också. Det var formator som satte igång. Så att det var väldigt mycket oro kring vilka familjer som skulle få bo kvar. Och vi hade mycket problem på gravningsringen även på den tiden.
Ja, och nu var det här inte tänkt att bli särskilt politiskt, men jag danades nog där någonstans. För att, jag har vuxit upp då, skolan var väldigt stolt, de hade över 25 nationaliteter.
Ja.
Och jag tyckte att alla, det är ju liksom, även om jag var mobbad så kände jag, vi är tillsammans.
Ja.
Och vi fick inte sjunga nationalsången, för Nähe. Då skulle invandrarna känna sig utanför. Och för mig blev det redan då så här, men de är ju med, varför inte ta med dem?
Ja. Vilken nationalitet var det mest på Nyboda då? Var inte det väldigt mycket chilenare?
Chilenare,
finnar.
Finnar hade kommit lite jugoslaver, men chilenare och finnar var väl
de stora största grupperna. Ja. För man hade en specialklass, vet jag, för finska. Ja. För jag jobbade extra på Nyboda skola på 80-talet i den klass som kom från Nypskär, som talade, man hade en speciell finsk klass som fick gå hela vägen till Nyboda.
Det visste inte jag. Jo. Däremot så var det så att vi hade ju då A till F i klasser. Och E och F, det var de som var lite stökigare.
Som
F
kom,
speciellt.
Som kom från Nypskär.
Yes.
Ja. Och det roliga var så att jag visste inte det här när jag var lärare. Jag var ung, jag var 26 år. Jag skulle vicka på Nyboda skola i NO. Ja. Och så skulle man ha föräldramöte.
Ja.
Och jag hade F.
Ja.
Och bredvid mig hade min kollega C.
Mm.
Så kom hon in där vid kemin, det är ett litet mellanrum. Så sa hon, kan jag få ta dina stolar? Ja. Nej, men jag ska också ha föräldramöte. Då sa hon, du är F. Jag fattar ingenting. Ja. Och jag C.
Mm.
Jag fattar ingenting. Nej, men jag har också föräldramöte. Hon hade musikklassen. Jag hade en klass från Nypskär.
Mm.
Det kom 6 föräldrar kanske på mitt klass. Ja. På henne som hade 20 elever kom det väl 35 stycken. Så hon fick ju inte plats där inne. Så det var ju väldigt uppdelat i Nyboda även då. Fast det fanns idrottsklass och det fanns musikklass tror jag. Eller hade idrottsklassen börjat då? Jag kommer inte ihåg. Men det var, även redan då var det liksom uppdelningar. Alla visste det utom jag, då var alldeles ny då.
Ja, jag var ju bara elev så jag hade ju inte riktigt koll, men för mig kändes det som att E och F, framförallt F-klasserna var, där stoppade man in de stökigaste.
Ja, de kom tror jag från Nypskär faktiskt. Ja. Du gick inte själv F?
Nej, jag gick i E.
Du gick i E? Ja, men E och F kom från
Men vi hade gemensamt, då delade man upp klassen på något märkligt sätt till naturorienterade ämnen.
Just det.
Så teknik och NO och så, då tog man om det var en tredjedel eller halva F och halva
precis,
E.
Precis, gjorde man. För att blanda upp dem.
Ja.
Ja, jag vet.
Så,
jag satt i det här lärarrummet. Ja, jag är lite äldre än dig. Jag är ungefär 12 år. Men jag var en ung lärare på den tiden. Mm. Och jag tyckte Nyboda i och för sig var en häftig skola för att det var så mycket unga lärare.
Ja.
Duktiga unga lärare. Kommer du ihåg några speciella lärare du hade på Nyboda?
Min absoluta favorit, Lars Orje.
Jaha! Okej.
Han var sträng, han var bra. Matematik, det är ju liksom, den biten som jag funkar på också.
Ja.
Jag lyckades övertala honom så att han tog med mig och en kompis och så fick vi flyga med honom.
Aha, vad roligt.
Cessna över Tyresö.
Cessna?
Ja.
Vad häftigt. Ja. Vad tog du vägen efter Nyboda då?
Åsö gymnasium, 4 år teknisk.
Då fanns inte Tyresö gymnasium klart?
Nej.
Nej. Då var man tvungen att välja, eller? Man valde linje först och så blev man placerad, var det så?
Ja, det fanns inte 4 år teknisk i Tyresö någonsin, tror jag.
Nej.
Men jag var väldigt stolt, för Åsö gymnasium hade ju ett rykte om att vara hård och den tuffaste, men kanske bästa 4 år teknisk linje.
Och det var en bra utbildning för dig?
Det var bra. Det var där jag för första gången fick växa som människa. För det förtrycket jag hade haft under hela tiden i princip fram till 9:e klass gjorde att jag hade världens sämsta självförtroende.
Ja.
Men här plockar man ihop människor och elever, inte från att man bodde på samma ställe utan utifrån vad man ville göra och hålla på med.
Ja. Vilken inriktning på teknisk gick du på då?
Ja, de första 2 åren är gemensamma.
Ja, just det. Och sen väljer man.
Sen väljer man.
Vad valde du?
El-tele.
El-tele var stort redan då, nej.
Jo.
Hade det börjat komma då?
Ja, ja, det är elektronik.
Ja, ja, det är klart. Och nu pratar vi inte om 100 år sedan.
Nej.
Nu talar vi om 80-talet.
Yes.
Hade PC:n börjat komma då i skolorna?
Nej, det hade den inte gjort. Men då ska jag backa bandet lite. Jag började ju 1981 med datorer i Nyboda.
Och kompisdatorer?
Nej, vi hade några ZX 81. Och sen kom VIC 20.
Aha.
Och jag blev... Den datalärare man tog in första gången, han var ju ingenjör från någonstans och skulle försöka lära oss BASIC.
Du menar BASIC, programmeringsspråket?
Programmeringsspråket, ja. Det gick ganska fort innan man insåg att man inte råd med den här läraren. Och då var det väl jag som fick ställa upp som lärare. Och då insåg jag hur svårt det är att lära som lärare. Ja. Speciellt om man är så ung. Men barn satt där vid datorn och sa, lär mig. Okej, vi börjar med 10, print. Och så skriver du ditt namn här inom citationstecken och semikolon. Och sen 20, go to 10. Och så tryckte man run och så såg de sitt namn dyka upp där.
Ja, exakt. Det var så man gjorde små basic-loopar.
Ja, och sen sa man, nu ska ni skriva dit istället för bara ett namn. Hej, jag heter. Så att den skriver det på skärmen. Ingen fatta. Kopplingen till att det som var så naturligt för mig, att man bara lägger till hej, jag heter, före, den gick inte.
Nej. Men var det inte också så i början när datorerna kom? För då var jag med. Och inga lärare var ju egentligen speciellt intresserade där, utan det var ju snabbt gick eleverna om lärarna, så att man stod ju där som ett fån när man skulle utbilda, för det var ju mattelärarna som gärna skulle hålla på med det här, för det anses, datorer ansågs som duktiga räknemaskiner.
Just det.
Eller så var det fritt valt arbete eller något sånt där man skulle gå och lära sig speciellt, eller på kontorssidan, nej, det fanns inga datorer där, så att hur lärarna skulle in i det där, och det var så jag blev datautbildare, därför att skolorna hade inga utbildare.
Nej.
Så då sa de, gå en ettårig, lär dig data, sa de till mig. Då kan du gå en ettårig utbildning och börja jobba som lärare i skolan, för jag var inte kvalificerad. Därför så lätt var det att få jobb sen. Gick man bara ett år ADB, heter det, så kunde man liksom fortsätta. Och problemet var ju hela tiden för lärarna att eleverna gick ju om lärarna på alla nivåer.
Några elever, ja.
Ja, det fanns alltid någon som var duktigare. Så var det inte med andra ämnena. Att det kanske fanns någon ornitolog eller någon som var nörd på fåglar som kunde mer än läraren. Men annars var ju läraren auktoritet. Det var jättejobbigt för lärarna när eleverna satt hemma med sina VIC-datorer och allt vad det hette för någonting.
På Nyboda hade vi ett litet rum på övre korridoren. Ja. Ett litet lärarrum med två stycken ZX 81.
Ja.
Och där, det var ju skönt för mig som mobbad att ibland kunde lärarna släppa in mig, för de tyckte synd om mig, så jag kunde sitta där och programmera.
Ja, det var jättebra.
Och så fick jag låna hem de här på lovet och satt med en liten svartvit tv och en bandspelare hemma och kämpade.
Ja.
Men sen kom VIC 20 ner i en källare. Eller,
ja, det kanske det var. Jag kommer inte ihåg det. Nej.
Ja. Men sen lämnade jag och hamnade på Ås gymnasium.
Ja.
Och 1984 lanserades Macintosh.
Ah, en liten rund sak.
Nej, en liten fyrkantig.
Var det en fyrkantig?
Ja, beige. Okay. Och den första som kom ut, den var värdelös. Egentligen, det var 128K och så vidare. Men de var vansinnigt dyra, runt 30 000 kronor på den tiden, styck. Och Ås gymnasium råkade ha 250 000 kronor över.
Oj!
I budgeten. Ja, teknologiavdelningen.
Ja.
Så att 1985, den kom ju på hösten 84, så att 1985 så hade de pengar över. Och för att inte bli av med budgeten, bara så alla vet att man försöker spendera sin budget, annars får man inte lika mycket nästa år.
Nej, precis.
Ja, då köpte man det dyraste man kunde komma på, 8 stycken Macintosh 512.
Jaha.
Och då hittade jag och några klasskamrater de här på Ås gymnasium.
Mm.
Och började pressa lärarna, och de hade ju ingen aning, så vi fick packa upp dem, vi fick ett datarum, och plötsligt blev jag datarumsansvarig för jag och två till, ska jag säga, som tillsammans byggde upp den här datainstitutionen på Ås gymnasium.
Vad roligt, för det var väl också då som det blev det här snacket om nördar. Det vill säga, de här killarna som kunde det som de vuxna inte kunde, som hade grottat ner sig i tekniken, som kallades för nördar, som kanske från början var ett nedlåtande ord, blev ju sen ett ord som man såg upp till. Jaha, du är datanörd.
Ja.
Det var något fint.
Det var fint. Jag blev nog aldrig kallad datanörd, men jag hörde till gänget.
Ja.
Vi hade en kille som gick runt i regnkappa och gummistövlar året runt. Han var nörden.
Det hade någon som var jag vet nörd.
Att han sen råkade få en pryotjänst och sånt på Försvarets forskningsanstalt.
Ja.
Och där hackade han hela systemet och skickade in till chefen och sa, så här enkelt är det att hacka försvaret.
Ja.
Sen fick han jobb där.
Ja, men visst var det så?
Ja.
Och det här var ju innan vi ens visste vad autism var eller liksom alla de här. Nu säger man ju att man har hög, vad heter det, jag kommer inte ihåg alla ord man säger, men människor som är supersmarta,
ja, högpresterande.
Högpresterande autister, ja. Eller som bara kan fullständigt ta sig igenom en bok och lära sig alltihopa. Det var ju innan det här, så tror jag inte ens vi visste det.
Nej. Liksom. Och 80- och 90-talet gjorde man hur mycket film som helst på det här temat.
Ja.
Idag kan jag bara informera, jag har jobbat i IT-branschen så många år. De har ingen chans på arbetsmarknaden. Du kan vara hur smart som helst. Om du inte startar ditt eget bolag och blir ultra, exakt, så går det inte. För att datorprogram har blivit så stora och komplexa,
ja,
så att du ska jobba stora team tillsammans.
Ja.
Och då funkar det inte att ha någon som kan drömma fram kod som ingen annan kan läsa.
Nej, nej.
Hur bra den än är.
Ja.
Utan du ska skriva så att alla kan förstå och bygga moduler i programmering. Så att, tyvärr har nördarna tappat
sin makt.
Ja, precis.
Ja, för det var de som det var Bill Gates och allihopa där från början, eller?
Ja, Bill Gates var inte nörd. Han var nörd på en massa andra sätt, men han kunde inte programmering.
Nej, det var hans polare som var nörden som han utnyttjade.
Yes.
Ja. Även Apples grundare Steve Jobs var ju nörd på sitt sätt, men han såg också till att det var andra, ja, som gjorde jobbet.
Precis. Ja. Bill, min tolkning av historien, jag som inte ens varit med där, men det var ju att han var en otrolig på att se möjligheter.
Ja.
Han skrev tydligen ett program själv, ett glosträningsprogram.
Jaha.
Och gick runt för att sälja det på MIT och i universitetsvärlden. Och på den tiden var det så att antingen så skrev man någonting och delade med vänner, eller så jobbar man åt någon institution eller så skrev man åt dem.
Ja.
Att ta betalt för sitt program var helt unheard of.
Ja,
han var
precis
en av de första att börja försöka sälja sina grejer. Det gick ju ganska bra sen.
Nörd på sitt sätt då.
Ja.
Men efter då års gymnasium,
ja,
vad tänkte du bli? När ditt självförtroende hade kommit tillbaka?
Ja, jag har aldrig tänkt bli någonting. Jag har bara åkt med livet, ska jag säga. För jag har ju kommit från väldigt fattiga förhållanden som vi faktiskt var. Så att när jag har gått 2,8 år på Ås gymnasium så insåg jag att jag glömde faktiskt nämna en grej. Jag började sommarjobba på Hugens Sveda, kassarister.
Ja. Du ville ha lite pengar, du behövde pengar också.
Jag behövde pengar, jag jobbade också på en emballageföretag, men nu börjar jag jobba på Hugens Sveda som reparatör av kassarister elektroniskt.
Aha, okay.
Så efter ett tag så blev jag konsult när jag var 14-15. Mm. Så jag satt hemma med kylskåp och fick hem alla grejer, så jag lagade kassarister från hela världen hemma.
Och då ska man säga till dagens ungdomar som lyssnar på det här programmet att på den tiden, nu pratar vi 80-tal, va?
Mm.
Då var det lätt att få jobb.
Ja, det var det.
Det var, alltså jag tror att den här fantastiska möjligheten som var då, att det var lätt att börja någonstans som ung, jobba sig in i företag, det undrar jag om det är lika lätt idag alltså.
Jag vet inte, jag har aldrig haft problem att få jobb.
Nej, men jag tänker att den här
generationen...
Det är väldigt
skillnad på hur man...
Okej, såklart.
På människor, såklart.
Är man jätteduktig kanske man ramlar in överallt. Men jag menar, det var jättelätt att få jobb.
Ja, det var det.
Och tjäna lite pengar på sommaren.
Ja, oja.
Man kunde bara ringa och säga, jag vill vicka som lärare. Ja, kan du något? Ja, jag tror jag kan det här. Så fick man prova.
Precis, idag till och med om du ska vara lokalvårdare behöver du kunna datasystem.
Ja, men jag menar det. Du har en helt annan process in. Ja, och då hoppade du av då, skolan då?
Jag hoppade av när jag insåg, det var lite roligt, jag måste bara nämna det. Att eftersom jag jobbade så mycket med elektronik och så utklassade jag ju läraren i el- och teleteknik i skolan. Alltså med elektronik. Jag till och med rättade honom när han hade fel, lite så. Samtidigt som jag var så stöddig för att jag hade så mycket kunskaper i vissa saker, så lyssnade jag inte på saker som jag inte kunde, som växelströmslära och andra gradsekvationer med imaginära tal. Där insåg jag plötsligt att whoops, det som såg så lovande ut höll på att krascha ordentligt.
För matten var jättesvår.
Matten blev jättesvår. Jag har väldigt svårt att komma ihåg formler, men jag, när jag förstår så kan jag alltid återskapa alla formler.
Aha.
Men när det kommer till imaginära tal, tal som inte existerar, då blev det väldigt besvärligt för mig, för min logiska hjärna att hantera det.
Ja, jag kommer ihåg det jag läste också. Jag läste på NA, exponentialfunktioner och allt det där, vad heter någonting. Det var liksom, man satt ju nätter igenom, nästan grät sig igenom den här matteboken för att få till det.
Mm. Ja, så min grej var att om jag gick färdigt då hade man slagit fast betygen.
Ja.
Men om jag hoppade av kunde jag börja om.
Ja, för så var det också systemet gjort.
Ja.
Då kunde man läsa vidare på komvux eller någonting.
Ja, eller komma tillbaka och ta linjen igen.
Aha, var det så man kunde göra?
Ja.
Så du hoppade av?
Jag hoppade av, började jobba på Stockholms farligaste industri. Liljeholms kabelfabrik, senare ABB kabel, alltså Brown Bowery.
Varför säger du att den är farlig för?
Ja, det var två som dog medan jag jobbade.
Var det folk som dog?
Ja, såklart.
Av vad då?
Av olyckor.
Dålig arbetsmiljö?
Nej.
Farliga grejer?
Ja, och lite dåliga beslut. En tjej klev ut framför en truck som kom med stålplåtar, 8 ton.
Aha.
Han bromsade, men plåtarna bromsade inte och hon blev mops. En annan kille testade högspänningskablar. Då, när vi kör 10 kilovolt kablar så testar man med 100 kilovolt.
Oj.
Och sen har man ett långt jordspröt för att jorda av det här. Allting står i en låst bur.
Aha.
Och man står utanför och så jordar man av allting efter man har testat. För kabeln fungerar som en stor kondensator och sparar mycket av spänningen.
Och där jobbade du?
Där jobbade jag. Den här killen, han glömde bort att jorda av. Så han gick in för att ta bort alla klämmor och pang, sorry, sa han.
Så fanns han inte kvar?
Nej, precis. Nej. En annan kille... ja, alltså det var farligt ställe. Det var känt som den farligaste industrin i Stockholm. Den flyttade
och där ville du jobba?
Där började jag ju sommarjobba en gång. Och där vart jag kvar en liten stund.
Ja, det låter som ett klokt beslut att inte vara kvar så länge.
Ja... Men jag skulle snart göra lumpen. Jag hade ingenstans att bo. Det har jag inte berättat ännu. Det är att min familj då... min mamma var väldigt sjuk så jag blev i princip adopterad. Eller
men både din mormor var sjuk och din mamma var sjuk?
Ja, hon blev sjuk sen.
Ja.
Så att jag har ju vuxit upp i princip utan mamma.
Okay.
När mormor gick bort så var hon sjuk istället.
Oj, och din pappa då?
Träffade jag först när jag var 40.
Jaha, ja. Vad hände då? Hur gammal var du när din mamma inte funkade?
Runt 8 års ålder och sånt så låg hon hela tiden. Hon fick operera bort halva ena lungan och massa andra saker. Så att hon åkte på lunginflammation hela tiden.
Oj.
Så under stora delar av min uppväxt så var det en socialtant som kom. Och så fick jag 12 kronor om dagen att åka och köpa en Big Mac för.
Skojar?
Nej.
Men det här låter ju som det var liksom 50-talet.
Ja.
Men varför såg de inte till att du fick något annat hem? Eller ville du inte det? Eller ville din mamma inte det? Hon behövde dig.
Om man frågar mig så svarar jag alltid andra saker. Barn ska man inte fråga om sånt.
Men
jag kan inte svara på det här. Jag åkte ju bara med.
Du åkte bara med?
Ja, och jag tyckte det var jättekul att åka in till stan och köpa en Big Mac. eller en Big Clock tror jag den hette på.
Just det. Okej, okay, ja.
Ja.
Men du hamnade i en annan familj sen när din mamma...
Nej, min syster till slut fick ta vårdnaden om mig.
Jaha, din syster som var 15 år äldre sa du, eller?
10 år.
10 år, ja. Och då var inte hon så gammal heller.
Nej. Nu börjar jag väl närma mig 14-15 eller sånt.
Okej, okay. Var bodde hon någonstans då?
Hon bodde just då i Granitvägen.
Så du fick bo med din syster?
Ja, det fick jag göra. Men om vi ska ta hela historien ordentligt så var det så att jag... Som jag sagt, Alléplan, 4 år gammal.
Mm.
Då bodde jag, min bror, syster, mormor och mamma i en tvårummare.
Okej, okay. Oj.
På nummer 4 högst upp.
Oj.
Och min syster bodde i kökssoffan. Min bror och min mormor bodde i bäddsoffan i vardagsrummet. Och jag och min mamma bodde i sovrummet.
Aha, okej.
Okay. Och vi hade jättebra.
Just det.
Ja.
Och du visste inget bättre?
Jag visste inget bättre. Alla vi trivdes. Men en dag, eftersom min mamma var tvungen att ta hand om mormor och inte kunde jobba så mycket, hon jobbade lite i blomsteraffären, men var tvungen att ta hand om mormor, så var hon tvungen att gå och få hjälp av socialtjänst för åtminstone hyran. Så vi fick hjälp med hyran.
Mm.
Och då säger de plötsligt att nej, ni kommer inte få någon hjälp. Ni bor för många i en tvåa. Ni får en femrummare på Granitvägen 6 istället.
Jaha.
Ja. Och min mamma sa, men det har inte jag råd att betala. Nej, men det tar vi hand om.
Jaha.
Ja, så vi blev tvångsflyttade till Granitvägen 6, till en stor fin femma.
Och fick varsitt rum.
Och fick varsitt rum och allting. Och det var, jag ska inte låta otacksam, det var jättebra.
Ja.
På många sätt, även om mitt liv där, det var ju där mobbing och hela den biten började. Därför att mamma tog hand om alla, min syster, min bror flyttade senare och min syster också, så att de var ju äldre än mig. Och jag sprang runt där på gården.
Just det.
Och hade lagom roligt. Men om man bara tar den biten så... plötsligt var ju jag och min mamma kvar ensamma när min mamma hade gått bort och de andra flyttat. Då säger de, ni får inte bo i så här stor lägenhet.
Just det, för det är SOS som bestämmer.
Yes. Då fick vi en trerummare på Granitvägen 34, tror jag.
Okej. Okay. Och sen blev din mamma dålig och då tog din...
Min mamma var dålig hela tiden.
Hon var dålig hela tiden?
Hon var dålig hela tiden.
Men sen kunde din mamma inte ta hand om dig längre?
Nej. Och det var faktiskt redan när vi bodde i... Ja, vi flyttade väl... Nu är jag lite osäker, men ja, det var väl när vi kom upp till lite större lägenheten.
Ja.
Då låg hon på sjukhus väldigt, väldigt mycket. Och jag hamnade och bodde hos min syster som bodde på Granitvägen 8.
Okej, okay. Så du var
hon tog över min brors lägenhet. Han började sin bostadskarriär i Granitvägen 8. Sen drog han, så kom hon dit. Och så bodde jag där med hennes man.
Ja.
Och de började bygga hus i Skällsätra.
Jaha.
Så att vi hamnade där när jag var 15. Men min syster är Jehovas vittne.
Jaha!
Och det var stora del av familjen. Min mamma var inte, min mormor var, jag var inte.
Vet du vad, det skulle kunna vara ett annat program också. Vet du vad, jag har hittat så många ingångar i din historia. Alltså det här går ju nästan inte. Så att, ja, men fortsätt.
Ja, och eftersom de var vittnen och så. Vittne har en sak som är bra, vill jag bara säga. Mm. Och det är att du blir ju inte vittne förrän du döper dig, och det gör du först när du är 16 år eller
äldre. Just det. Mm.
Och nu bor jag då i Trollbäcken med min syster. Och hon är mer och mer vittne. Jag är mindre och mindre vittne.
Mm.
Tonåring, revolt, får körkort, 18 år. Och ber i princip att nej, här kan inte jag bo längre.
Nej.
Så att då drar jag, hoppar av skolan, hyr en liten etta på Körsbärsvägen, så en studentlägenhet över sommaren. Och det är då jag jobbar på ASEA heltid, så att säga.
Ja. Och då började du ditt eget liv?
Då började jag mitt eget liv, bortsett från att jag har börjat så många egna liv. Alltså, redan min mamma, om vi hoppar tillbaka igen, tills jag var 8-9 år gammal. Jag tror jag var kanske närmare 12 kan vara. Jag älskade att springa runt i soprum och så. Jag var mobbad, så jag förhöll mig borta från allting annat. Och då bestämde jag mig för att nu går jag till Svenska Bostäder.
Okay.
Så jag går upp till huvudkontoret, låg på Mörnbergsvägen, och säger hej, jag vill prata med chefen, jag vill hyra en lokal. Aha. Och hon i receptionen, hon skrattade så här, ja men visst, här. Och då fanns det en man som heter Ragnar Theorin.
Okay.
Så jag fick gå in till honom och sa, hej, jag vill hyra en lokal.
Ja.
Han skrattade lite och sa, men vi har inga lediga lokaler. Jo, det har ni visst, ni har ett gammalt soprum i källaren på Granitvägen 8, som har brunnit och det står tomt, det vill jag hyra.
Ja.
Så vi hoppar in i hans bil, han åker upp dit och konstaterar, ja, du har fan mig rätt, det här använder nu inte vi. Det är klart du kan få ta över det där, då. Men hur ska du betala?
Ja.
Jo, men om jag får nycklar till alla soprum så kommer jag städa dem och hålla efter dem och varna om det händer grejer.
Hur gammal var du då, sa du?
12.
12?
Ja.
Alltså, fantastiskt. Det är inte många ungdomar, eller barn ska jag säga, som är så påhittiga.
Nej, men det finns historier bakom det också.
Ja, ja.
Men,
du börjar städa?
Och jag börjar ordna i soprummen och så. Och alla... Nu hoppar vi tillbaka ännu längre tillbaka i tiden. För jag var inte riktigt beredd på att jag skulle ta min livshistoria.
Men, så många intressanta vinklar.
Ja, när jag var liten då gick i den här kompklassen i Granisringen så gick jag från Granitvägen förbi PLM Sälbergs sopcentral. Ja. En sopstation med förbränning.
Just det, den med stora skorstenen.
Yes. Mm. Och jag hade ju inga vänner och så att jag gick ju dit och var som barn väldigt tyst och ordningsam. Så jag stod och hängde där och efter ett tag så blev jag tagen under deras vingar så jag fick komma in i kontrollrummet.
Ja, vad roligt.
Och sitta och lyssna på alla gubbar och alla sopbilschaufförerna berättar. Ja, och på så sätt lärde jag känna, för det här hörde ihop med svenska bostäder på något sätt.
Ja, så du hade lite connections?
Ja, och alla som körde runt, jag hängde också med kommunalgubbar, det fanns ett par stycken. Mm. Så efter skolan gick jag till dem, jag lärde mig dricka kaffe redan när jag var 6-7 år gammal. Jag drack deras kaffesump, för jag kom på eftermiddagen och var det bara, de här körde kokkaffe, det var slatten kvar där, så bara en sörja. Men jag skulle sitta med dem.
Oh,
så att i många, många år hängde jag bara med väldigt gamla och vuxna människor och hörde hur mycket historier som helst.
Om vi nu knyter ihop den säcken, vad gjorde du det utrymmet som du hyrde?
Jo, men jag kommer till det. I och med att jag kände alla på hela gården och alla visste att jag var lite att hålla på med grejer. Så i och med att jag inte hade pengar så fick jag alltid, när de hittade gamla cyklar, tv-apparater och så, då kommer de med traktorn. Och lämnar det till mig eller ropa på mig och tala om vad det finns att hämta. Så att i den här lokalen så började jag bygga upp en tv-verkstad.
Gjorde du? 12 år gammal?
Ja. Så jag fixade med gamla svartvita och färg-tv-apparater och så, radiogrammofoner och allt möjligt. Och jag lyckades dessutom öppna en till dörr som fanns där inne, en liten hemlig dörr. Då kom man ut i kulverten. Och det var ungefär 50 meter under huset.
Ja.
Så där gjorde jag på hela väggen. Det var ju lättbetongväggar, så jag satt spikar överallt. Så jag hade väggar fulla med cykeldelar. Jag hade hur mycket cykeldelar som helst sorterat och fint.
Så du kunde sätta ihop en ny cykel när någon var trasig?
Ja, precis. Jag hade hur mycket cyklar som helst.
Mm.
Så jag hängde där. Jag sköt hur mycket gevär som helst. Luftgevär och luftpistoler och pilbågar. Jag hade verkligen kul där. Jag har massa bilder från den här tiden faktiskt.
Du har det?
Ja.
Vad roligt.
Det var bara för några år sedan som de bytte lås. Annars hade jag faktiskt kunnat komma dit och haft guidade turer till släktingar och
på granitvägen.
Ja, precis.
Aha, vad roligt.
Ja. Men det kommer inte åt längre, men det finns spår av mig där.
Men om vi då ramlar framåt i tiden igen, där vi ramlar tillbaka.
Ja.
Du är alltså i livet där du har bestämt dig för att flytta själv från din syster. Du har inte längre någon som tar hand om dig.
Nej. Och då, eftersom det går i så mycket detalj, så hjälpte jag ett tokigt par som bodde i Jordbro. De blev räkta och hade massa hundar och allt möjligt, så jag hjälpte dem att hitta en liten litet hus de fick hyra i Småland, i Böta.
Ja.
Och nu när jag blev stående på barbacke i princip och bodde över sommaren på Körsbärsvägen, så ringde jag till dem som hade det huset i Småland. De hade ju åkt ut för länge sedan.
Mm.
Då fick jag hyra ett hus i Småland.
Aha.
400 kronor kvartalet.
400, det var väl ganska lagom hyra, va?
Ja.
Men hur tänkte du försörja det där då?
Det hade jag inte tänkt. Så att,
du hade sparat tillräckligt mycket för att kunna bo där?
Jag hade lite pengar. Så jag kör ner dit med ett flyttlass med några kompisar och sätter bo där. Och så började jag söka jobb. Och nu med min databakgrund så hade jag ju då tillgång till Macintosh och skrev ut en arbetsansökan på laserskrivare. 300 dpi, det var riktigt fancy. De kostade 50 000 på den tiden.
Ja.
Så jag gjorde en ordentlig arbetsansökan med CV och hela den biten och skickade till ett 20-tal företag i Småland.
Och hur gick det då?
Fick inte ett enda svar.
Fick inte ett enda svar?
Nej.
För så sökte man inte jobb i Småland?
Nej, det fick jag veta sen.
De var inga stockholmare med papper.
Precis, efter 3 månader. Det här är första gången, enda gången i mitt liv jag var arbetslös över 3 månader.
Ja, jag fattar. Därför att där handlar det om att man känner människor och man pratar med människor.
Ja.
Du måste bli rekommenderad.
Ja, och jag är 08 dessutom. Men, så jag går till Arbetsförmedlingen och säger, nu har mina pengar slut, nu behöver jag jobb, jag har gjort det här. Och hon skrattar ju precis som du var inne på. Har du skickat ut det här? Jag tror inte någon som har sett en sån ansökan förut. Nej. De vet inte hur de ska hantera det.
Ett UFO kommer.
Ja, precis.
Mm.
Så här har du 3 telefonnummer. Ett i Scania, där fick jag inte jobbet faktiskt. Mm. Men en penselfabrik och en fabrik som i Mönsterås som tillverkar... bland annat gjorde de låsen till Volvo Amazon och PV som satt för lilla fönsterrutan. Mm. De tillverkar fix delar och så. Men jag jobbar på en penselfabrik i Småland.
Johnny Wifel, när du då plötsligt blir ensam då i livet, för det blir ju när man bara flyttar till ett nytt ställe.
Ja.
Var det här någonting du såg positivt på den här? Eller blev det, var det här en tråkig period? Eller, för du hade ju ändå connections här i Tyresö. Du hade ju massa kontakter här. Du hamnade i en helt främmande miljö.
Jag kanske är konstig, men för mig var det inget konstigt.
Det var inget konstigt?
Nej, man bara gör.
Man bara
jag är här i livet, jag behöver göra här. Snart ska jag ha lumpen om ett par år. Nu hamnar jag i Småland. Jag lärde mig ju fantastiskt mycket roligt. Så, vi hade en liten butik i Långemåla.
Mm.
Och när man gick dit var det två systrar som hade den. Och det var ju daghem också. Och dessutom var det en skallecentral. Så att man ställde sig i kö och så var två före. Det var en halvtimme, det visste man.
Okej.
Helt annat tempo. Jag fick ju verkligen lära om där.
Hur länge bodde du där?
Jag hade hus i många år. Jag tror jag tar det i nästa program i så fall. Men en lite rolig historia. Jag åkte till biblioteket en gång i Högsby. Och så gick jag in där och sa: hej, jag vill låna Platons samlade verk om Sokrates.
Mm.
Och då började jag nästan gråta, bibliotekarien. Vet du, jag har jobbat här så länge. För 25 år sedan köpte vi den här boken. Och på 25 år är ingen som har lånat den. Och nu kommer du från Stockholm och ska låna.
Jaha, roligt. Men hur kändes det liksom? För att det här är ju liksom grejen också. När man kommer till ett nytt ställe.
Mm.
Det är inte så lätt att liksom passa in.
Nej.
Och är man 08 så är man inte så här jätte... Ja, man, det är svårt att ha 08 på landet.
Så är det.
Hur var det för dig?
Ja, men har man varit mobbad och inte haft så mycket... Alltså, man ser nog livet kanske på ett annat sätt.
Ja.
Jag har inget problem. Jag har aldrig problem att vara ensam om det skulle vara så. Så för mig var det bara ett steg i vad man behövde göra. Och det är en sak jag har fått med mig i livet. Att jag uppskattar att bli vän med människor som själva har... lite udda, har lite svårt med socialt och så vidare. För de kan man lita på ett annat sätt. För de har inte en agenda eller springer vidare i livet. Så att man blir inte övergiven på samma sätt utav sådana vänner. Så att, det var ju skitsvårt att hitta en sån. Men jag hittade till slut en sån i Småland. Som jag kunde bli. Ja.
Men, för du har ju lärt dig, med den här bakgrunden som du har berättat om.
Mm.
Så har du lärt dig att bli en överlevare.
Ja, men det var jag ju redan som väldigt liten.
Väldigt liten,
ja.
Hela tiden.
Det är därför jag går ensam upp till Svenska Bostäder och ber att få den här lokalen. Jag har gjort saker för att jag får för mig saker.
Och vet du vad, Björn Wifel? Alltså att intervjua dig, jag tänkte att det här kommer att bli bra. Här gör vi ett program som handlar om vad du har gjort. Vi har bara kommit, du har precis blivit vuxen i det här programmet.
Ja.
Så att det måste bli fortsättning. Så det blir två program, kanske tre, vi vet inte när vi spelar in det här. Så att jag tycker jag lämnar dig då i Småland. Så tar vi nästa program där de får följa dig vidare. Hur du, för att du fortsätter i databranschen och du... gör en massa saker här i Tyresö som vi ska återkomma till.
Yes.
Så tack så mycket för det här första programmet, Björn Wifel.
Ja, tack så mycket. Ja, det var spännande.
Så hoppas vi att nästa program blir lika spännande. För att det här finns ju så mycket trådar att dra i. Och ni som har lyssnat på det här, ni vet att jag som intervjuar heter Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.